I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Äntligen igång, 3 minuter sena. Det har varit men lite tekniskt haveri här, Kalle.
Ja, det har det ju. Så var det ju inspelning här fram till för typ 8 minuter sen. Så att det är tajt idag.
Det är så. Vi har bara en studio. Toto Balotto, våra kära vänner, har varit här och kört maratoninspelningar. Så det har varit lite kämpigt, men till slut löste du det. Hur mår du annars?
Ja, men kanon.
Fint, jag mår jättebra. Jag är taggad på dagens avsnitt som kommer vara innehålla en hel jävla del. För vi har bland annat Bernevall tillbaka. Välkommen.
Tack.
Hur mår du?
Mycket bra. Det är ju så nu för tiden i Sirius-världen. Det går ju vecka till vecka, vi byter varje vecka. Så nu känns det bra igen.
Ja, men det känns som att så här, varje gång du har varit här hittills så har det varit så här. Jo, men vi ser ljus på framtiden. Allting känns bra, det ser bra ut. Visst. Säljer Zeidan, men vi mår bra ändå.
Vinner och förlorar så ligger vi 9 typ. Det är perfekt.
Helt.
Så jobbar vi. Ja.
Perfekt. Robin Hals är med oss igen också. Ni har fått en ny tränare i IFK Norrköping. Vad gör det med dig?
Man är lite osäker på vad det är för gubbe. Men det känns positivt. 3 poäng senast. Så att, än så länge är det positivt i alla fall.
Så du mår också bra?
Ja, nu skulle jag faktiskt påstå. För första gången på länge.
Hur mår Jonas Dahlqvist då, som är med oss idag igen?
Hyfsat. Tack för att du hörde av dig igår eftermiddag och frågade om jag kunde vara med. Bra planering.
Ja, det är Toto-svenskan jobbar vi. Alltså, det finns ju ingenting jag älskar så mycket som volleymål. Så att jag försöker leva som jag lär.
Så och du slår inläggen för att det ska gå och slå på volley?
Ja, aldrig passningar efter backen. Nej. Utan det ska göras mål på volley. Jag missar ju hellre än att bara rulla in den i öppet.
Exakt.
Men du har ju fritid så det räcker att bli över. Så
jag har ju
tid att komma förbi här.
Det var inga problem.
Grabben med här utanför också. Det är lite sådana tider.
Mellansonen får. Han får sitta där ute och dricka er Pepsi Max.
Exakt så. Vad förbereder du dig för match som kommer här näst?
Fråga inte sådana frågor. För det har jag inte börjat tänka på. Jo, jag vet faktiskt. Elfsborg, Norrköping gör jag på söndag. Och sen gör jag Blåvitt Bayern på måndag.
Härligt. Det är ju en jävligt rolig allsvensk tid just nu, för det känns som att så här, jag tycker min vän Jesper Hoffman beskrev det väldigt bra. Det är inte den viktigaste perioden på året, men det är ändå en sån här vägskälsperiod för alla lag. Att vilka lag ska egentligen göra upp om guldet? Vilka lag ska egentligen vara med i bottenstriden? Ingenting avgörs nu, men väldigt mycket får liksom, man ser vart lagen tar vägen här och nu. Håller du med?
Ja, för att nu har det blivit ett toppskikt som är ganska tydligt. Det har blivit ett bottengäng som också är väldigt tydligt. Så att nu har det liksom utkristalliserat sig, men hur det går i de olika segmenten, det är fortfarande ett mysterium, och det är väl det som är det roliga också. Det hade varit tråkigt om det var någon som hade ryckt med 20 poäng liksom.
Mm, så är det verkligen. Vi ska prata lite om Sirius och deras potentiellt nya spelare som kommer in, och också matchen här mot Malmö senast. Vi ska prata lite grann om Peking och saker som händer. Men vi ska väl börja med att prata om det som har hänt här senaste dygnen nere i Helsingborg. Nämligen att Van den Hurk har gjort en Jehas. Jehas ursäkt, han inte ens bli gammal innan Jehas, eller innan Van den Hurk gjorde samma grej. Vad känner Bernevall när du förra... när de här rapporterna kom, även ifall det inte är ditt lag liksom, men det börjar liksom bli en trend här att i allsvenska spelare börjar liksom de börjar spelvägra och sen snabba ursäkten på det.
Ja, det är jävligt roligt i alla fall att det börjar bli trend i någon slags bizarr träningsvägran och spelvägran. Jag vet inte vad fan den Hurk vill heller då. Vill han till Värnamo och liksom bidra?
Nej, man undrar
alltså, dåligt läge i karriären. Så här. Jag går rätt dåligt till Helsingborg som är dåliga i år. Och nu vill jag inte spela här längre.
Alltså, Jehas kan man ju någonstans förstå, för att han har ju varit otroligt jävla bra.
Ja,
och det
visst,
besiktas på bordet. Vad kan Van den Hurk ha på bordet efter den här våren?
Nej, det är det man inte fattar. Dalkurd kanske behöver striker eller något. Nej, men det känns ju helt... Det är ett ofattbart beteende. Och ursäkten är också kul. Den var väl genom agent också till att börja med i alla fall. Jag vet inte om det har kommit en till sen. Men, nej, han har ångrat sig.
Robin, eran storstjärna Jonathan Levi var på hugget igår på sociala medier när jag skickade någon tweet till honom när han Tapper agerade ju agent på något jävla märkligt vänster som blev en Sportbladet-nyhet. Och det började pratas om 20% i arvod, och jag sa det är väldigt högt. Och då svarade ju Levi på det med att så här, hellre att min agent får 20% än att jag tvingas värma upp i omklädningsrummet. Det blev ju ganska, ganska viralt.
Roligt skrivet kan jag tycka.
Ja, verkligen. Han är ju vass på det där, Jonathan Levi.
Ja, det är han verkligen. Det är han verkligen. Jag antar att det är för hans efternamn han blev ihopkopplad där med israeliska. Eller att han blev misstagen för att vara israel.
Det just det, för det var inget sånt heller va?
Nej, jag tror inte. Jag tror det är den här klassiska entourage-agenten va, som heter Levi någonting efter. Jag tror det är något sånt. Nej, han heter Ari Gold, så nu är jag helt ute och cyklar. Men det är någon israel som jag vet att Levi är något slags vanligt efternamn, så jag tror det är därifrån det kom. Men ja, Levi är ju svår att ogilla. Han är väldigt, väldigt härlig.
Och det har ju varit aktuellt med Hapoel Beersheva, va? Som väl Astrid Selmani också gick till. Det sägs väl vara det budet som Jonathan Levi har nekat. Och nu verkar de ligga på honom om det. Men det verkar inte vara någon spelvägran från Levi än så länge i alla fall.
Nej, inte än så länge. Vi får se om det händer så också.
Hörrni, vi ska ringa upp en som kanske har mer att säga om Van den Hurk-gate. Nämligen Olof Möller som ju håller på Helsingborg. Som har det kämpigt och som nu också får brottas med att Van den Hurk håller på att vägra sig bort. Olof, hur mår du?
Jo då. Var på Hisingen och såg oss förlora med 5-0. Och redan innan där så var det lite lösa rykten om det här med Anthony van den Hurk, som ju bekräftades av Alvaro Santos på presskonferensen efter. Så att det var den fina dubbelkäftsmällen där med först 5-0 bakåt och sen så... Ja. Van den Hurk som gjorde som han gjorde.
Det var liksom en vänsterkrok som följdes upp med en ganska rejäl uppercut.
Mm, exakt, och jag var ändå på ganska gott humör, dels för att vi hade en jävligt trevlig resa upp och det var en trevlig pubsamling innan och solen sken och jag har precis gått på semester. Vinsten mot Sundsvall i ryggen och sånt, men sen så ja, säger den lycka som varar för evigt så att säga.
Men du, vi hade ju pratat om det här också, att matchen mot Häcken var väl, med tanke på vad som kommer härnäst, så var det ju en match där liksom, vi var inne på att Helsingborg kanske borde inte ställa in skorna, men ändå ställa in skorna, eller du fattar vad jag menar, samla energi, ja, inte exakt, slösa exakt. På krafter, exakt. Men när det blir 5-0 och när dessutom då anfallaren som den här säsongen också har fått bära kapitensbinden gör en Jehas och spelvägrar och håller på, då kanske det ändå känns brutalt jävla mycket tyngre än vad det borde göra, eller?
Ja, exakt. Alltså jag åkte inte upp till Hisingen med några förväntningar om att vi skulle vinna. Jag vet ju, för det första har vi inte vunnit där sedan 94, tror jag. Och sen Häcken i den formen som de är nu, så tänkte jag inte att så här, wow, nu bryts trenden. Men det var väl snarare liksom den totala genomklappningen i andra halvlek. som gör att, för att jag tycker att vi inleder det ganska bra och står ändå upp ganska bra. Sen gör de ju 1-0, men första halvlek tycker jag liksom inte är på något sätt en dålig prestation. Men sen är det ju andra halvlek som är, ja, det ges ju liksom, man ger ju upp helt och hållet. Så att det är ju snarare det att det blir den här andra halvleken och 5-0 på resultattavlan som är, det är inte de noll poängen som jag grämmer mig sådär supermycket över, för att det var väl inte någon som, jag trodde väl inte på riktigt att vi skulle ha några poäng där uppe och hämta. Men nu kommer ju fyra rätt mycket viktigare matcher så att säga. Men hela Anthony van den Hoek-soppan har ju tagit över, och det är ju snarare den som skymmer hela mitt sinne så att säga. Jag tycker det är beteendet som före detta lagkapten och i den situationen som Helsingborg är nu, så kan han be om ursäkt många gånger han vill via olika agenter. Ja, det är liksom det skeppet har seglat. Jag tycker bara det är skepp av honom nu.
Men det är så du ser att man ska lösa det. För jag menar, Sol lät det ju också på de hammarbyare man pratade med när bomben briserade med Jahas. Att så här, okej, han har spelvägrat, han är avsänd utav klubben. Då har vi ju pratat med Pöler och andra som har varit så här, jag vill aldrig mer se honom bära våran tröja. Sen kom det en ursäkt, han byts in och nu har väl alla landat i att okej, vi fick bua ut honom en gång. Han kommer aldrig bli någon ikon och legend, men kan han bidra till laget så får han väl göra det. Men det kommer inte vara någon så här ömsesidig kärlek, men någonstans ändå en acceptans av att han har ett kontrakt, han får spela. Men du tror inte att så blir fallet här, eller?
Nej, och sen det som skiljer också lite, det finns väl, jag tror också man har, det finns rätt mycket pengar att hämta i Jahas, tror jag. Även om det skulle sjunka lite. Anthony van den Hoek sitter på ett utgående kontrakt. Och enligt vad man har hört av Granqvist har inget intresse av att förlänga det. Och bråka sig bort nu då känns ju lite liksom, jag tycker det är lite märkligt. Sen ja, sen är det gör det väl också lite extra ont att han har varit lagkapten och var en stor del till att vi, han var ju, gjorde det bra 2020, och förutom att han gjorde en bra säsong målmässigt i Superettan, så sköt han ju dessutom upp oss till stor del i den kvalmatchen mot Halmstad. Så det är väl också ett svek som gör lite extra ont med tanke på vad som, ja, börjar ändå tycka han har växt ut till här under de här två senaste säsongerna. Sen tycker jag också det är väldigt märkligt liksom, om man jämför med Jahas-situationen. Anthony van den Hoek har han gjort 3 mål i år. Han har inte rosat marknaden. Han är lite till åren och så försöker han bråka sig bort på det här sättet. Sen blir man ju lite så här, det är ju det där, det är ju agentstallet som är samma som Jahas. Så att, ja, det är ju lite sådana många grejer som gör att man blir lite frustrerad. Men det enda som är ju så där att försvinna han, så måste vi ha in någon ju, för att nu har vi ju Rasmus Videsen-Paul. Fick inte jättemycket att jobba på mot Häcken, men gjorde det bra mot Sundsvall. Men att sitta på honom och all respekt för Amin Hanavi som är liksom vårt stjärnskott här, så 2 anfallare på sitta där känns ju inte superlovande, så att vi behöver väl få in någon mer då. Men vad mig bekommer så får gärna Anthony van den Hoek sätta sig på bästa flyg från Helsingborg så att säga.
Jonas, vad tänker du kring situationen som har blivit här?
Att det är samma situation, men att det är 2 olika, precis som Olof är inne på. Och att jag har på något sätt mer förståelse för Jahas situationen, hur den kunde uppstå, och väldigt lite förståelse för hur van den Hoek kan tänka att det här är ett bra sätt. Någonstans måste det ha med prestation att göra. Och sen vet man ju aldrig om det finns, alltså kontrakt är kontrakt, men sen finns det också en massa handslag runt omkring man pratar och säger, och det kan finnas sådana saker som liksom är uttalade mellan sportchef och spelare som faktiskt inte finns inne, och då brukar det bli en tolkningsfråga av vem var det som sa vad, och ni sa ju faktiskt att om det här dyker upp så är det okej.
Det är väl så det har pratats om med Jahas framförallt, att han, har man läst mellan raderna och viss information man har tillskansat sig, säger ju att Jahas mer eller mindre har fått ett löfte om att kommer det liksom en stor klubb som vill ha dig och lägger ett bud, så vi kommer inte stå i vägen för dig.
Nej.
Och så nu så blir det ändå en fråga om en prislapp, och där kan man ju, som du är inne på, jag kan också förstå att spelaren blir så här: hallå, jag är 26 år, det är sällan de här klubbarna kollar på allsvenskan på 26-åringar, kan ni ge mig den här chansen? Mm-hmm. Å andra sidan, det finns kontrakt och allt vad det är, så den är ju svårare. Men van den Hoek som har gjort 3 kassar.
Ja, nej, han bör ju chilla lite. Och jag har hört om andra spelare i Allsvenskan som är under kontrakt, kanske får drömbud som är för dem personligen enorma löner. Men vill klubben inte släppa, så vill klubben inte, för du har ett kontrakt och det finns inte någon klausul och så vidare. Det är klart att man, om du sitter på 300 000 i månaden för att du är en duktig allsvensk spelare, riktigt duktig, och så kommer det någon klubb och erbjuder ett par miljoner i månaden. Och så får du nej. Det är klart att det känns. För det kan vara din chans. Mm. Men vad ska du göra?
Det känns som det som har hänt med typ Anders Christiansen, som nog sitter på en ganska saftig allsvensk lön, men det kom ju något bud ifrån Mellanöstern som var extremt, och vi kan den historien. Men du, Olof, tror du att Granen är stressad nu? Det är ett fönster som stänger om 1,5 dygn, och då pratar jag om spelare att värva in, och som du är inne på då, alltså ska man släppa? Nu värvade ni väl i för sig en anfallsspelare härifrån, var det Dalkurd va, som ni
plockade ifrån?
Han alltså, skickade han väl en boll över läktaren där på friläget.
Ja, tyvärr, det hade ju annars varit en debut som heter duga. Sen ska inte han lastas kanske för hela det här debaclet som var 0-5. Men jag tycker att hela laget var rätt dåligt. Men jag tror att det här kom väl inte som en superbra timing. Och ska man... ska man tänka lite taktiskt, så kanske det är det som ligger bakom också. Liksom hela det första utspelet, att man tänker väl taktiskt att man får stressa igång det lite, så att det är med ett transferfönster som är på väg att stänga, för att det kan inte ha ändrat supermycket från liksom Ante de Vandenhoeks synvinkel för de senaste 2 veckorna, eller vad man ska säga. Han har väl vetat liksom lite efter Rasmus liksom, hur bra han gjorde det mot Sundsvall, att så här, det kanske inte blir en start för dig mot Häcken. Så att de valde kanske ut att göra det här till sista stund här nu. Och sen så, sen var det lite med Jass-situationen här. Det här var ju som någon form av snabbspolning av Jass-situationen, för det tog ju mindre än 24 timmar innan man bad om ursäkt. Och den här om Jass-ursäkten var dålig, så att be om ursäkt via agenten är väl ändå strået svagare, får man väl säga. Han säger att han är väldigt ledsen. Man bara, alltså fejsare, för fan, du är en vuxen människa, kan jag tycka. Men så att jag tror att Granqvist är stressad. Kabashi då, han kan ju klä både anfallspositionen, men jag tror framförallt det lilla jag vet om hans tid i Dalkurd, han spelade framförallt vänster ytter, tror jag. Så han är väl egentligen tänkt som någon Dennis Olsson är sättare, om jag har förstått det rätt. Men det är klart, han kan ju klä anfallspositionen, men då har vi ju ingen som ersätter Dennis Olsson position. Alltså det blir ju en liksom en dominoeffekt oavsett vad vi sätter honom, så att säga.
Så då, med andra ord, tolkar jag det som att om van den Hurk ska lämna det här fönstret, han har väl 3 veckor på sig att göra det, så måste det in någonting nytt på 1,5 dygn som är mer av en central anfallare.
Ja, så tänker jag också. Därför har jag bara hoppats att Granqvist har jobbat med något form av spår. Men jag vet inte heller hur tagen man blev av den här situationen. Alltså hur snabbt det här briserade utåt. För att i början så verkade det som att han lämnade träningen i all hast och allvar och sa att så här, ni får se när truppen släpps hur Anthony van den Hurk har reagerat. Och sen var det som att så här, ja, det var inte riktigt därför han lämnade, men sen fick vi ju det bekräftat. Så att det gäller väl att jobba snabbt här för Andreas Granqvist, att säga. Så när vi ringde honom och han var på backen och var lugn och fin, så tror jag att det nog är lite mer stressat uppe på Olympia just nu.
Det gissar jag också. Du, till helgen så är det ju hyfsat viktig match mot Sirius. Vi har ju Bernevall här med oss. Vad är känslorna inför den?
Alltså det är ett Sirius som har gjort, som jag tycker har gjort det bra senaste tiden framförallt. Så det känns ju inte jätte lugnt i botten, om det nu har känts någonsin den här säsongen. Det är väl mer liksom att det är hemmaplan och vi hoppas på en kraftsamling, och att liksom man får tänka nu att Häcken-matchen är gone, och så får man tänka att nu är det kommande 4 här som är väl Sirius och Sundsvall och Värnamo och Mjällby är väl kommande 4. Så att det är väl liksom, om man tidigare har pratat om säsongsavgörande liksom perioder av säsongen, så är väl det här kanske den mest kritiska. Alltså jag tycker Sirius har gjort det bra, men jag ser inte det som en helt omöjlig prestation att vi skulle kunna vinna på hemmaplan.
Skönt att kliva in i den här perioden då med lugn och ro i truppen och harmoni och allt sånt.
Ja, och inga större förluster precis bakom.
Nej, eller alltså, så. Bara känna att bitarna är på plats.
Falsetas gick ju av Häckenmatchen med det här ljumskproblemet. Det var ju lite det som vi var inne på när jag var inne senast. Att så här, ska han verkligen åka upp och spela på det där konstgräset? Eller starta på det där konstgräset? Men det gjorde han, och sen så gick han ut efter 35-36. Nu har jag inte sett av matchen, men det skulle inte förvåna mig om det är lite där vi tappar, så att säga. Det kanske är där korthuset börjar falla.
Du, Olof, jag har en sak att säga till dig innan vi lägger på. Det är kämpa.
tack. Jag försöker njuta av vädret och de andra världsliga tingen. Så att jag har semester och ja, då har vi tre nya mot Sirius.
Återigen, kämpa. Vi hörs då.
Det gör vi. Hej.
Ha det. Ja, det är en jävla situation de har satt sig i. Ja, det är väl ett ganska bra läge för Sirius att åka ner till Olympia?
Ja, det är perfekt egentligen. Det är klart man skulle kunna vrida och vända på det och säga att ja, nu, efter skandalen så liksom växer de på något sätt som fågeln Fenix ur askan där. Men det känns väl inte så. Liksom. Och vi har spelat bra mot Malmö. Har ju liksom mycket, mycket bra vind i ryggen tack vare det. Så att, ja, det finns väl inget bättre läge så.
Ifall du ska ta det matchen mot Malmö. Jag vet inte om du lyssnade eller tittade på vårt avsnitt senast, så hade vi ju med oss Josip Bladan som var aldrig sett han så knäckt.
Jag förstod att det var superduper kris i Malmö.
Ja, men det var Sirius såg ut som Real Madrid och vi hade inte, även om Birmancevic hade gjort det där målet på slutet, så hade det varit en oförtjänt poäng och Sirius var klart bättre och hela den, delar du den bilden?
Ja, alltså det finns mycket som Sirius gör helt rätt i den matchen. Alltså utifrån förutsättningarna av hur Sirius spelar fotboll så kan man nog inte göra det bättre mot Malmö. Man lyckas liksom sätta försvarsspelet nästan hela matchen och det vet ju alla som har sett Sirius i många matcher att det gör man inte alltid mot bolltrillande motstånd som Malmö ändå var. Malmö borta var ju, såg vi ju riktigt, riktigt svaga ut till exempel. Så att det var verkligen, verkligen en bra insats. Men samtidigt så tycker jag inte att... Ja, alltså, det är klart Malmö underpresterar och det är klart att jag förstår att de kan känna att säsongen är över, men jag vet inte. De är ju också nära på slutet och det är liksom typiskt när man möter ett storlag hemma att det kommer komma 4 chanser, 10 sista mot Sirius. Och det gjorde det också. Och då behöver man att de skjuter dem rakt över eller jag vet inte vad.
Ja, man behöver ha lite flax med sig. Ja.
Och det har ju Sirius också, men det är klart man gör det superduperbra. Man behövde verkligen den insatsen. För kollar man matchen mot Mjällby som fick liksom, jag vet inte, Andreas Brännström la väl upp 4 LinkedIn-inlägg om hur hans press dödade Sirius uppspelsfas. Men fan, det gjorde Sundsvall också hemma på studion, så många kan göra det när de har en bra dag, verkar det som. Men den matchen var ju allt som Sirius är när vi är som sämst. Så att det var ju verkligen, verkligen viktigt att få en sån här match nu, för då kan man ju åka till Helsingborg och ha rätt lite ångest egentligen.
Kommer, jag ställer frågan till Jonas och Robin då, kommer Sirius åka ner och städa av Helsingborg, eller vad är den känslan?
Jo, men det känns som man har, som vi nämnt många gånger tidigare, så ser ju Helsingborg inte bra ut alls. Och Sirius ser riktigt, riktigt bra ut. De är riktigt, riktigt bassa och jag antar att vi ska prata om det lite senare med eventuellt Matthews in också, så ser de ju liksom onekligen än mer vassa ut. Så att, jag tror mycket väl att det kan bli så att Sirius vinner med både en och två bollar mot Helsingborg.
Jag tror Helsingborg vinner.
Tror du det?
Ja.
Av
anledning att Sirius är ju sånt varannan dags lag att det är helt otroligt. Hur fan kan du leva med det här?
Det var också tufft att Antoni van der Hurk var den som gjorde mål för oss på studan. Då vann vi med 1-0 och det var självmål Hurk. Så det är synd att han
era
inte...
Era nyckelspelare
är
borta.
Ja, vår nyckelspelare är borta den här matchen.
Ni får övertala honom helt enkelt.
Nej, men det är det som är lite intressant med att hålla på Sirius i år och även förra året i viss del. Att man sitter, man kan komma hit idag och säga så här, alla säger att Sirius är bra ut, man håller med liksom. Fan vad vi har högsta nivå. Och sen har man en match mot Mjällby som verkligen var ett bevis på att man bara så här, är vi på väg framåt ens eller kommer vi stå och stampa för alltid på den här nivån någonstans där man inte kommer högre än 9 i tabellen för att man tappar för många enkla poäng och vissa matcher blir man bortpressade liksom. Och vi har liksom inget motmedel. Vi är ju rätt svaga i vårt eget pressspel tycker jag ofta och det är en sån där sak som börjar bli frustrerande att när matcherna inte går vår väg och vi inte lyckas med bollen i havet då hittar vi aldrig liksom motståndarna på något sätt. Vi kommer inte åt dem även när vi möter liksom, ja, Helsingborg hemma var en sån match lite grann kan jag tycka, som jag minns den, Mjällby absolut liksom.
Det mest intressanta med Sirius är också att ja, det är ett varannan dags lag, men det spelar ingen roll vilka de möter, för de kan åka till Friends och göra en kanonmatch och vara så fina i spelet att man blev bländad.
Verkligen.
Och sen så i nästa match när man tänker, nu passar allting Sirius, de har vunnit precis det här motståndet ska vara, då gör de en skitmatch. Sen kan de också slå de här lagen och så kan de förlora mot ett bättre lag borta som Malmö. Man vet aldrig vad man får. Man har aldrig en aning om vad man får. Så de är jävligt spännande att titta på.
Ja, för
men
det
syns
också,
ganska exakt. Snabbt. Vad är det för Sirius vi får idag? Ajajaj? Eller,
det positiva i år tror jag att det är ändå så att statsen talar väldigt mycket. Vi slår dem under oss. Och Mjällby var ju då ovanför oss faktiskt. Man ska vara helt klar. Man kan känna då att jag, när de kommer till studion känner man inte så att man är jätterespekt för topplaget Mjällby någonstans. Men de låg ändå positioner ovanför oss. Så statistiken gynnades ju av det då. Så vi har ju vunnit väldigt mycket mot de lagar som ligger under oss nästa och tagit poäng hela tiden. Så att det känns ju ändå som en väldigt bra grej att ha med sig in, trots allt. Jag håller med om känslan att vi är jojo, vi är det i prestation.
Ja, och ni har ju, alltså lägsta nivån har vi också sett vara stundtals väldigt låg.
Ja, visst,
alltså matchen mot Hammarby och Djurgården till exempel, där det har varit så här, vad fan är det som
och det är liksom en sak jag tycker, så att Sirius, nu är vi försöker spela vår fotboll, det konstgräs borta på Tele 2, och liksom ett lag som gör det bättre, de bara, vi kan det här bättre än vad ni kan, typ, vi har bättre spelare, vi kör över det och vi börjar typ göra sjuka tabbar, för det har vi också i oss, i vårt blod på något sätt, och vi är jävligt bra på att göra freakish galna grejer liksom, sådär, som inte blir bra, men det kan man ju köpa någonstans i den situationen man är i, eller den fotbollen vi spelar, så ja, det kommer hända då att vi klappar igenom. Det är ju segare de här matcherna där man faktiskt känner att det finns inget som talar för att vi ska behöva ge upp den här matchen, och vi gör det. Mjällby har ju då sådär ett satt i huvudet för en väldigt frustrerande insats, och även matcher på tidigare på säsongen där vi lyckades ta poäng och lyckades vinna på hemmaplan, gjorde vi också matcher där vi liksom aldrig får igång spelet riktigt, men frågan är om vi liksom börja komma dit att vi har ett bättre grundspel. Vi får se. Det behöver ju accelereras upp lite om vi ska vara med och slåss om någon slags best of the rest position liksom.
Men på tal om det Robin var inne på då, det verkar ju komma en liten sista minuten värmning som är ja, men ganska, för med alla svenska mått mätt, en ganska stor värmning, även ifall Tashrik Matthews den här våren inte har varit sitt bästa jag, men vi minns ju vad han gjorde i Allsvenskan i fjol, och han verkar ju ha varit lite av en principfråga för när Jocke Persson, att så här, vill du inte vara här så ska vi ha betalt. Får vi inte den summa vi vill ha och du inte vill vara här, då sätter vi det hellre på bänken. Bara ja, för att make a statement, att här kan man inte bara komma och sno våra spelare.
Är det statementmästaren Jocke Persson?
han är bra på det. Men det är väl en jävla värmning, inte?
Det känns ju superbra såklart. Alltså just efter Zeidan så de här offensiva positionerna på mittfältet någonstans. Nu kan han vara anfallare också, men han kommer inte peta KK och vi lirar ju bara med KK på topp. Så att han kommer ju vara där någonstans bakom och röra sig.
Han och Sugita kommer hålla på trolla
Sugita
där.
Sugita och Karlsson Lagemyr. Ja. Då har vi ju tre rätt bra alternativ där. Som liksom, Pak har ju blandat och gett lite grann småskadad. Sugita har ju varit jätteskadad och haltar ju fortfarande. Han kan ju inte gå, gubben.
Ändå bäst på plan
sist. Ändå bäst på plan sist, ja. Så att liksom, man kommer behöva, har man en extra backup där som är så pass, liksom, har gjort så pass bra i allsvenska tidigare, känns ju det toppen. Jag tror att Sirius fotboll passar bra.
Jag tror att det tar ett tag för honom. Alltså det är sånt sjuk skillnad mellan hur Varberg spelar och hur Sirius spelar. Ja, han passar mycket bättre in som spelare i Sirius, men det är nog skola om lite grann, för han var relativt oskolad när han kom till Varberg. Så att jag tror att det finns en enorm utvecklingspotential i honom. Det är ju, han har ju ruggig talang. Men jag tror det kommer inte gå på en vecka.
Nej, nej.
Men ni säljer honom naturligtvis till en bättre allsvensk klubb nästa år.
Ja, men alltså, det var det
till Norrköping. De är så jävla
bra. Ja, men de brukar, nej, men han är inte islänning, så det kan
nej,
du glömma.
Nej, det blir
ja, nu är det kört. Ja. Nu är det danskar och islänningar som gäller. Men är man inte, på tal om det då, är man inte förvånad över att Tashrik Matthews lämnar Varberg för Sirius? Det är en spelare som det har pratats om till, ja, men till mitt AIK, det har nämnts Hammarby och Malmö och Norrköping. Nu landar han, alltså tittar man tabellmässigt, det är ingen stor flytt han gör i tabellen från Varberg till Sirius. Man trodde att det fanns liksom bud från MLS här i vintras på 8 miljoner som det nekades och vad fan det har rapporterats. Att flytten går från Varberg till Sirius.
Men tänk så här då, om du är spelare och verkligen försöker analysera hela allsvenskan, var kan man gå, vilka klubbar kan man gå till, få en enorm utveckling och sen gå till en toppklubb? Eller gå från Varberg direkt upp till en toppklubb. De två är ju Kalmar och Sirius nu.
Mm.
Det är de två där du kan liksom komma som ett mindre namn. Lämna till en större klubb. Du vet att de prisar hyfsat, men det är inga galna summor. Du kommer få gå. Hade man varit i den sitsen själv, då hade jag också valt Kalmar eller Sirius rakt av. Jag hade inte gått till AIK direkt eller Norrköping eller någonting.
Nej, man får ju säga att det är ett strategiskt smart move utav Tashrik Matthews att gå
om dit. Det är så att han tänkt så.
Om det är så att han har tänkt så, så är det ju väldigt smart.
Inte helt säker på det.
Men fotbollsspelare och deras agenter har vi märkt senaste veckan, om inte annat, kanske inte kända för att vara de skarpaste knivarna i
lådan. Nej, men
det
är därför jag tänkte att det kan bli rätt. Det kan bli bra, fast man tänker det var ett litet steg, men jag tror att det är ett litet men jävligt smart steg. Kanske ofrivilligt smart eller omedvetet smart, men ändå.
Jag tycker det är sjukt bra sportcheferi utav Ola. Ola får väl väldigt ofta beröm, och det tycker han ska ha. Och man har ju pratat mycket om att liksom de måste börja sälja sina spelare, börja liksom skaffa kapital, för när de har gått bra innan så har de liksom, ja, spelarna har utnyttjat kontraktstiden och så vidare. De skriver ju bara längre och längre med sina spelare. Säljer Zeidan nu för, ja, vet inte, 7-8 miljoner eller mycket det var. Plockar in Tashrik Matthews på fri transfer där, va? För de bröt väl kontraktet Varberg
med Tashrik. Mm.
Så liksom sportcheferiet är ju otroligt bra, tycker jag.
Surt av Varberg som inte har världens största plånbok plånbok att i vintras neka bud på 6, 7, 8 miljoner på Matthews. Mm. Tvinga honom kvar fast han inte vill. Han går småskadad, spelar knappt fotboll under våren. River kontraktet, får inte en spänn.
Mm. Och gjort sig av med sin egen sportchef och väl inte har någon riktig sportchef tillsatt än dessutom.
Nej, så det där statementet som Jocke Persson ville göra, det mynnade inte ut i något...
Ja, det gav inte cash.
Nej, det gjorde det sannerligen inte. Men hörni, på tal om det här med... För nu är det ju inte... Vi pratar om att du sitter på samma plats som du gjorde när du var här senast, Jonas.
Ja.
En gång, ingen gång, två gånger i en tradition.
Ja.
På en vecka har vi fått se Jehas spelvägra, bli avstängd av klubben, be om ursäkt. Nu gör Van den Hurk samma sak. De har en gemensam nämnare, nämligen de tillhör samma agentstall. Borde inte svensk fotboll... Alltså, borde man inte göra någonting åt det här? För det kan ju inte fortsätta... åt det här hållet, att spelare är så här: jaha, nu kommer ett bud, jag vill inte vara kvar, jag har 2 år kvar på mitt kontrakt, jag spelvägrar och så får jag gå.
Ja, det är ju väl oklart vad som står i kontraktet. Om du spelvägrar så blir du väl av med lönen. Alltså det kan ju inte vara svårare än så. Om du gör sig, och de vill ju inte riva kontraktet och säga du kan dra åt helvete, vi river ditt kontrakt. Då säger de bra, för då tar jag min sign-on som jag får, så blir jag ännu gladare. Och de har gjort en investering och vill naturligtvis få ut någonting. Så det blir en så här dubbelgisslan situation, vilket då spelarnas makt är ju ganska stor i det just då, men vilket jävla liv det hade blivit om de överhuvudtaget inte lät honom träna till exempel. Eller
tänk om man vänder på det då,
om
klubbarna säger att men vi signar Svanen nu på en jättehög lön och så tycker vi Svanen är riktigt, riktigt kass och så säger vi som klubb att vet du vad, vi ska inte betala lön till dig mer för att du är riktigt, riktigt
vi tycker
kass.
Bara att du är för dålig.
Ja. Men borde kanske, ifall vi i det här fallet då hittar en gemensam nämnare i form av samma agentur, vad skulle hända ifall svenska klubbar gick ihop och sa vi samarbetar inte, vi vill gärna ha dig som spelare, men den här agenturen är vi lite rädda för att de börjar få rykte nu som är... Vi vet också att Denis Hadzikadonic gjorde nyss en väldigt uppmärksammad intervju där han skickade ganska stora ord mot sin tidigare agent som råkade då vara samma agent som Jehas, samma agent som Van den Hurk. Man borde väl som liksom gemensamt, vi har ju SEF och alla de här grejerna, kan man göra någonting där?
Nej, oklart. Alltså, jag tror ju att när klubbarna bestämmer sig för en spelare, lite skitsamma vem det är som agent och för att de behöver spelaren.
Ja.
Det är inte att det är så här att de
man
kan välja
det
och
problemet
braka.
Senare.
Det får du ta om du tycker att det är jobbigt. Så att det finns säkert mängder av agenter och folk runt spelare eller vad du vill där de är jobbiga. Det finns ju också spelare som är jobbiga som kommer med ett rykte om sig själva och sin personlighet. Men man tänker då, ja, det är i alla fall en bra spelare. Vi får hantera om det händer någonting. Jag tror tyvärr inte att klubbarna är så dels långsiktiga, men heller att de tar helhetsbilden till 100%. Utan ganska mycket fokus på vad kan du göra för vårt lag, vårt spel just nu. Och då går man på det.
Man får väl hoppas att, jag menar, han har ju haft bättre veckor den här agenten, men om man tänker marknadsföringsmässigt.
Det får man lov att säga.
Man får väl hoppas någonstans att liksom på något sätt är det också spelarnas ansvar. Vem ska jag välja att jobba med? Så förhoppningsvis får man hoppas att spelarna också tar något slags ansvar i att liksom, vem väljer jag att bli representerad utav?
Men tror ni att det här, för att nu låter det ju som på Olof att så här, han vill och han tror att Helsingborg kommer att göra sig av med Van den Hurk i det här fönstret. Då blir det ju lite grann som att Van den Hurk fick som han ville. Vi får väl se om det blir så för Jehas. Det är fortfarande 3 veckor kvar på det europeiska fönstret. Alltså för
det svåra är ju att veta vad Van den Hurk ville också, med tanke på att han var om ursäkt för 8 timmar senare.
Ja, men han märkte väl, han måste ju såklart, han är väl inte korkad. Han har ju sett vad som har hänt med Jehas. Han tolkar väl det som att nu vill Bayern-supportrarna ha bort honom. Och då kanske det kommer att bli en övergång till slut ändå.
Ja, ja. Mm.
Gör han bara samma grej här så kommer Helsingborgs supportrar vilja ha bort honom. Ja. Vilket kommer tvinga granen till att...
Men det verkar bli att Van den Hurk får ju lämna om någon månad. Alltså, håll ut någon månad och spela lite fotboll.
Är det inte för mycket mind games i det hela?
Då får du så här, låt bli, bara gör några mål så blir du ju såld.
Ja, alltså, du behöver inte såld, du är fan gratis.
Framförallt är ju Van den Hurk väldigt korkad, för att går han som bossman får han ju en fetare sign-on. Ja. Så det är ju mer cash ifall han bara väntar ett par månader.
Och det ligger väl inga bud utan väg. Han ligger väl i att han blir petad, va? Om jag inte är helt snabb på det.
Möjligt att det är så.
Att han blev tjurig över.
Möjligt att det är så. Men tror ni att vi kommer se fler sådana här fall de kommande veckorna? Att spelare försöker med alla medel tvinga sig bort ifrån sina klubbar?
Han låter så pass inte, för det är ju väldigt oschysst i och med att vårt fönster instänger ju i morgon, är det va?
Ja.
Tror jag, elfte. Så att får man en sån, ja, om någon vecka när det är fortfarande öppet ut, så är det ju väldigt otacksamt för en klubb såklart. Ja,
vem i Norrköping är närmast?
Det var en rätt kylig intervju med Marco Lund, vår danska mittback, som inte har fått en minut. Ja. Men hade han lämnat så hade ingen märkt någonting. Så att jag vet inte vem som ligger närmast.
Han kanske träningsvägrar.
Det kan vara ingen märker.
Nej, det är så pass.
Ja, den är elak. Men du, vi byter fokus hit idag till Norrköping, för där händer det ju jävlar med grejer. Det har kommit in en Glenn, det har kommit in en, eller det är väl inte officiellt än, men Traustason verkar ju vara mer eller mindre klar då, i och med att Disco har annonsat att det är klart.
Ja.
Så vad känner du med det som har hänt i Peking här senaste veckan?
Ja, man har väl gjort lite forskning kring vår kära Glenn då, för att se lite vad det är för typ man har
spretigt
med. Ja, väldigt, väldigt. Hörde i någon podd att han var väldigt engagerad på sidlinjen, så det ska bli kul att se live då, om det är en helt levrad. Han är ju dansk, så det får man väl anta egentligen. Men lyssna också på Värnblom som hade ringt Emil Holm där, som hade honom i Sönderjyske. Och Emil Holm var eldologer kring Glenn och sa att det var en extremt bra tränare som spelar rolig fotboll och hela den biten. Så att man tar ju det man kan få i det här läget. Så att jag väljer att se på det positivt. När de väl anställde honom så kände jag väl varken bu eller bä. Men det var ju för att jag inte visste någonting om honom. Och det är väl egentligen helt ärligt exakt samma just nu också.
Han är Twitter också väl?
Mycket möjligt.
Jag tror att han körde både på engelska och danska, om att han nu var klar för Norrköping.
Jonas, du kör engelska med honom, hoppas jag.
Nej, han pratar
utmärkt bra svenska.
Ja, just det. Det läste jag på någon presskonferens.
Jag vet inte varför, men han kan i alla fall, han verkar vara så pass språkbegåvad att han omedelbart kunde switcha till svenska.
Ja, men det uppskattas ju verkligen av oss som inte är från Skåne.
Jag tänker ju att han kan inte få, alltså om du tittar på den nordiska tränarmarknaden. Om man ska ha en meriterad tränare som varit i klubbar som faktiskt har testat på att träna utomlands, som har varit i Genk nu. Så många är de inte.
Nej.
Att bara plocka.
Det är ju Star ett par till.
Liksom. Ungefär så. Så att det är väl ett meriterat tränarförvärv det här, skulle jag säga. Och i sådana fall bra jobbat. Och lite så här, bara, det kändes korrekt.
Men
om du jämför med några av de andra namnen, så var det så här, ja, men det här gillar jag gillade det på något sätt när nyheten kom att det förmodligen kan bli Glenn.
Det jag gillar det också. Jag tror att det kan bli, alltså det hade ju varit ett enkelt men också relativt trött val att bara ta Poja, för att du behöver inte göra någon, till och med vi vet att så här, okej, han har varit i England, han har varit i U21-landslaget. Bara där är det så här, han har checkat i boxen, han har varit utomlands. Ja. Unga spelare, ja, U21-landslaget. Spelar en modern fotboll, ja, check. Och så
oj, vad trött du lät när du sa det.
Ja, men du vet, det är så här, det hade ju varit ett ganska trött och enkelt val. Här är det ju mer ett så här, man har gjort ett jobb på att verkligen få fram den här profilen. Det som skrämmer mig lite, och det som hade skrämt mig lite ifall jag var IFK Norrköping supporter, är ju att han redan direkt börjar prata Koffe Olsson. Det är också så här, vänta nu, det är alltså en spelare som hela din kurva buar ut och inte vill ha med att göra för att de tycker att han är Judas. Och så i nästa andetag så börjar det nämnas Christian Eriksen som nyss signade för Manchester United. Då blir man ju så här, jag får ju liksom lite Magnus Persson-vibbar som direkt börjar med så här, vi ska spela som Liverpool. Men så här, lugn nu, kom in och börja jobba lite först. Börja inte prata om Christian Eriksen det första du gör.
Nej, men jag läste en längre intervju med honom och då, det gav en liten annan bild än vad man gjorde på presskonferensen kanske. Det var med Makoto på Sportbladet där. Så att han känns ändå helt okej, skulle jag säga. Och men förhoppningsvis så ger han några av våra yngre chansen. Jag gillar ju, som Tapper också nämnde faktiskt, Dino Salijovic i Norrköping. Jag gillar att honom väldigt, väldigt länge. Jag tycker inte han får alls mycket chanser överhuvudtaget. Och ja, han Glenn är väl rätt känd för att ge unga chansen. Så det hoppas jag verkligen få se istället för en 36-årig arg islänning på inutfältet i Aris Gulason som springer runt och skriker. Det är inget illa med honom, men då ser jag hellre en liksom 19-årig Dino ifrån Norrköping med liksom någon slags framtidsvision.
Men vad går först där då? Islänning eller ung Norrköpingsson?
Jag är alltid islänning i Norrköping.
Ja, det är ju det jag menar. Så att den platsen kan han ju inte ta. Det är ju snarare Ortmarks eller någon annan som man får snå. Men du, med ett och ett halvt dygn kvar på det svenska fönstret, tror du att det händer någonting mer än Traustason, eller är det liksom sista gubben in?
Tyvärr inte. Jag tror det blir sista. Och jag har tjatat många gånger här förr. Jag vill ha mittback, jag vill ha en defensiv mittfältare. Men,
du har ju fått Anton Eriksson.
Ja, jag vill än en gång ha en mittback som kan försvara. Och Anton är duktig, jag tycker han är bra, men Anton och Linus ihop är inte tillräckligt bra försvarsmässigt, tycker jag.
Och ut då, vad händer med Levi?
Ja, bra fråga. Jag tror han försvinner. Om jag får gissa. Men jag tror inte det sker de närmsta två dagarna. Utan det kommer nog ske innan det slut. Jag skulle inte bli förvånad om han försvinner. Och jag tycker att han förtjänar. Så det hade inte gjort det jättemycket med mig. Fast jag tycker om honom väldigt, väldigt mycket.
Blir det Israel så hoppas man att jag tappar för de där 20%.
Ja. Men det, alltså, då är det ju officiellt. Det har ju stått överallt. Ja. Så att, jag menar, då är det ju bara
och Tapper har ju redan hämtat hem det. Han har ju gått ut med att jag är talesperson. Och jag sköter förhandlingarna med Israels ambassad. Och vi ska fixa
massor. Och Levi skrev ju i princip under på det också. Officiellt.
Ja, och jag menar, jag kliver väl in där som vittne. Jag var ju med i tråden på Twitter. Så att jag kan vittna om att det stämmer. Men,
jag tycker det är intressant ändå se att Blåvita IFK Göteborg ändå hugger en av våra relativt nya spelare, Eman Markovic. Och det är väl ganska tydligt att det är Torbjörns Stig Torbjörnsens värvning till Norrköping och som de nu plockar ifrån Norrköping. Då. Och Eman har ju helt ärligt varit ganska dålig hos oss. Sen är han säkerligen en jättebra fotbollsspelare, men hos oss har det inte funkat alls. Och rapporter säger väl att vi fick tillbaka våra pengar, vilket ändå är någonstans mellan 3,5-4 miljoner, vilket är ganska mycket pengar svenska klubbar emellan, speciellt för en spelare som faktiskt inte har åstadkommit.
Ja, där hajade ju jag absolut till att Eman Markovic går från IFK till IFK.
Ja, den såg, alltså vad såg de i honom som de har sett honom göra i Norrköping?
Uppenbarligen har ju den här Stig tror ju stenhårt på den här gubben eftersom man värvar honom två gånger på två raka fönster. Ja,
jag vet inte hur mycket ni har sett Eman Markovic spela, kanske inte du främst då Jonas, men han är ju allt. Liksom han vill ju bara framåt och liksom ingen tanke på någon runt omkring, och kan han ta ett läge, då tar han det läget, så det är liksom inte mycket till.
Eller han tar det ju inte.
Han gör alltså, det. Han försöker
ta läget.
Han gjort ett mål, och det var ett mål mot Kalmar, och för de som såg den matchen så det var inte ett vackert mål, utan det var ett riktigt krigarmål. Blev skjuten av Levi tror jag i bröstet eller något sånt, och sen rakt in i mål. Det var någon riktigt sånt kötta mål. Så att jag jublar när han försvinner, men jag kan lova att han gör succé bara för att han har gått så dåligt i IFK Norrköping nu, så skulle inte få med man.
Det är ju så allsvenskan fungerar.
Alltså, så det är bara att gratulera Göteborg.
Det är klart att
man delar om lagen lite, så får vi se hur det går bara.
Herregud, vi ska ringa upp Jocke lite senare. Vi ska se om han är lika mycket eld och lågor över, eller om han blev lika glad som du blev. Det är ju speciellt när en spelare går mellan två allsvenska klubbar och båda supporterskarna är jätteglada.
Ja, för Jocke, han älskar ju Stig, så att han lär väl bara lita blind på Stig eftersom det är Stigs värvning då, så att han lär nog vara eld och lågor.
Det är ju det de har börjat göra. Hörrni, det var en del som var på mig i det förra avsnittet att vi pratade lite för lite om AIK. Många tyckte att jag som programledare valde att rikta fokus väldigt mycket mot Malmö FF och att det gick dåligt för dem. Och ville sminka över det. Men det tar jag mig ibland friheten att göra när jag leder programmet, Kalle. Det är väl inget fel med det?
Nej, men det tycker du får göra. Vi har kul i chatten faktiskt idag.
Bra.
Någon säger att du känns giffarna den här gången istället.
Ja, okej. Okay. Hellre det.
Det var min tanke också. Kände ni också giffarna?
ja, visst.
Vi gjorde ju vårt bästa program här för några veckor sedan. Alltså, det var sån energi här inne. Och så det sista som händer är att jag frågar Kalle. 15:29 sekunder innan vi ska avsluta frågar jag Kalle. Har chatten haft kul idag? Då sa han, det kom in en ny kille här som frågar... Eller vad var han skrev?
Han skrev, svanen känns fan, älskar svanen ändå. Han känns så jävla diff.
Och dagen förstår.
Ja, veckan.
Månaden, året.
Å andra sidan är man ju av med. Alltså, Djurgården just nu är ju vinnare. Det är 9-1-0. Och då kanske han menar att det känns som att Svanen är vinnare. Jag försöker se, det positiva.
Plocka russin ur kakan.
Men hörni, vad för er som har ett utanför perspektiv då på AIK. Det har ju blivit som det är i AIK. Antingen det ena eller det andra. Nu är det avgå Bartos för hela slanten på sina håll och kanter. Trots att man är 4 poäng från serieledning. Och trots att man har ändå en hyfsad chans att ta sig till ett playoff i ett gruppspel i Europa. Jonas, du som följer det liksom från sidlinjen och ganska nära och sådär. Vad gör med dig att det som händer i AIK just nu händer?
Att det är väl som vanligt, eller?
Ja.
Ja, det är ju ingenting konstigt. För någon vecka sedan när AIK vann hemma i Europa, då var det plötsligt ganska bra.
VM-guld var det då?
Ungefär. Mm. Och sen så kommer den här 1-1-matchen och så blir det en torsk mot Kalmar, vilket man ju kunde räkna med. När det är Europaspel. Alla de lagen som var ute i Europa, alltså Djurgården kryssade borta mot Värnamo, Malmö och AIK torskade sina matcher. Det kommer alltid någonting sånt. Nu kommer alla samtidigt. Inte ett dugg förvånande att det blev så. Och hur många hur många av lagen ovanför AIK har de uppenbart mycket, mycket bättre spelartrupper än?
Inga. Helt ärligt. Jag är jätteförvånad över att det snacket om Bartos går.
Men om man säger då, det som är snacket då från de som skriker avgå, jag sitter inte i den båten, utan jag fortfarande lite så här passiv, låt ta lite tid.
Men vill Backer styr den va?
Ja, han styr den. Han sitter som han styr den. Men många menar ju att så här, AIKs offensiva spelidé, man ser inte linjer i spelet och som vanligt i den här stan så blir ju alltså allt går ju gånger 10 i kritik när man ser att det går bättre för antagonisterna. Hade AIK legat 4 poäng från serieledning, haft det här läget man har i Europa, vi vet alla hur lottningen ser ut. Bayern hade legat 5:a och Djurgården hade legat 6:a. Mm. Då hade det inte varit samma avgångsrop. Men nu ser ju folk att Djurgården har 9-1-0 och flyger fram och gör mycket mål. Bayern, det är Cifuentes 3 poäng och tiki-taka och de gör 9 mål per match och Walter skickade ju någon syrlig passning här till mig att Cifuentes har på ett halvår gjort mer mål än vad Bartos har gjort sedan han kom till AIK. Vilket är så här, okej, ja, det är en identitet att vinna med 5-3, våren är att vinna med 1-0. Vi fattar liksom. Mm. Men är ni med på, liksom, vad gör ni av den kritiken? Att tror ni att Bartos är rätt? För den kritiken kan jag faktiskt, den kan jag faktiskt backa stundtals. Att vi har trots allt en U21 landslagskapten i Bilal Hussein. Sebastian Larsson har 900 landskamper. Där finns John Guidetti. Där finns nu när Bilbao är skadad. Men ni fattar vad jag menar. Det finns trots allt ett spelarmaterial där man kanske efter 1,5 år, riktiga år, med Bartos som tränare bör kunna se mer på plan.
Samtidigt, liksom, om man kollar vad Bartos har gjort, han hoppar in, räddar kvar dem, eller om man ska kalla det räddar kvar dem, men efter hoppa
ja,
in.
Ja, men det gjorde han verkligen.
Mm. Året efter, 2:a, förlorar på målskillnad titeln, om jag inte har helt fel. Nu, vad ligger de? 4 poäng efter serieledning, lever fortfarande i Europa. Vad finns det att gnälla om egentligen?
Resultatmässigt tror jag ingen har egentligen några större problem med vart AIK är.
Nej, och det är konstigt, men jag tror ju, det är så jävla skumt där, ju längre man jobbar med det så kommer man till, så till slut kommer jag bara ner till att det är känslan kring ett lag som är det som avgör. IFK Göteborg var ju ett bedrövligt ålderstiget lag. Stare slänger in Carneil och Bångsbo. Alla får en härlig känsla kring dem. På läktarna, på planen. Nu är de underbara helt plötsligt. 2 jävla spelare har gjort skillnad. Han satt in 2 junisar, för det fanns egentligen inte så mycket annat att förändra. I AIK tror jag är problemet att det inte finns någon sån här uppenbar rising superstar. Jag tycker också Bilal är otroligt jäkla bra, men han känns mer som en etablerad allsvensk spelare.
Där vill ju många att ska vara Amar, som inte får spela särskilt mycket.
Nej, men jag är inte säker på att AIK hade tagit fler poäng den här säsongen om han hade startat hela tiden.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Så då har ju i sådana fall Bartos förmodligen värderat det korrekt, skulle jag säga. Så att jag tänker mer att de skulle behöva 1 eller 2 så här spelare som får en att drömma lite.
Folk är bara uttråkade.
Mm. Ja.
Alltså, jo, men, var det?
Vilket är sjukt, precis den värmningen vi har drömt om i 10 år har landat i. Och sen, vi behöver någon att drömma. Vänta nu här. Vi har kört piano-emoji på Twitter i ett halvår. Vad
är det som vi drömt om honom så länge. Liksom. Så den drömmen var ju klar.
Den drömmen kändes i verklighet. Liksom. Ja.
Jo, men du måste ju kunna relatera till när Isak slog igenom i AIK. Hur liksom din känsla och alla som står bredvid på läktaren blir så här. Nu, jag bevittnar någonting otroligt som kan bli hur bra som helst. Med AIK vet man att det här är bra. Men det kommer inte bli hur bra som helst. Utan det här är bara bra. Vi kommer vara topp 4. Det är jag helt övertygad om att AIK var. De kan vinna. De kan vinna SM-guld. Definitivt. Men det är väl bara den där lilla extra drömmen som saknas.
Ja, och sen så tror jag också att tittar man utifrån på AIK och gör analysen så måste den vara ganska komisk. För den är ju, liksom, om vi kryssar eller förlorar så är det ju avgå alla. Vinner vi så vinner vi ofta med 1-0 och då är det liksom det sexigaste som finns att vinna med 1-0. Mm. Kom och ta oss och liksom hela
identitet,
hela balansen. Ja, det ligger i vårat DNA att vinna med 1-0.
Smash and grab.
Och hela den där grejen. Så jag kan ju förstå utifrån perspektivet att man ibland garvar lite grann åt AIK. Men jag kan också faktiskt förstå lite grann utav kritiken, för jag kan faktiskt hålla med om att med det materialet som finns så borde man nog ändå kunna få ut lite mer på planen, för det är ett AIK som, alltså tittar man den här matchen mot nordmakedonska gänget, alltså det är ett riktigt dåligt lag AIK möter och man lägger sig på samma nivå som dem och är inte så mycket bättre, och det är ungefär den känslan man har utav AIK, att de ofta lägger sig på motståndarnas nivå. Man har lite för stor respekt för sitt motstånd och hela den grejen. Och det leder ju till en frustration att man känner att Mjällby hemma, hallå, ska inte vi låna bollen utav Mjällby på hemmaplan?
Kalmar hemma var lite likadant också.
Ja, lite likadant.
Fast den vinner ju AIK.
Den vinner man med 1-0 och då är det
jajamensan.
Ja, kom och ta oss, ja. Era jävla bönder.
Ja, det är så här vi gör.
Ja. Var man inte på väg att hitta något mot Porcelain Voltava med den här 3-5-2? Nu har det inte sett jättebra ut därefter, men där fanns det ändå någonting, tycker jag, som ändå, det hände något.
Och det är lite den analysen jag har haft utav AIK. De här, det har ju varit, det är inte de här 2 veckorna som har varit, utan det är ju sen vi drog igång igen. Och vill man vara elak så kan man säga, det är sen Jordan försvann, så har AIK faktiskt sett ganska risiga ut. Man har fått lite resultat på vägen, men man har sett ganska risiga ut. Värnamo borta i en smash and grab utan dess like. Kalmar hemma kan ju lika gärna se utan 0-1 eller 1-1. Så att det är lite så. Och det som min analys är att, av AIK är att när de är pressade mot repen och inte har någonting att förlora och känner att så här, nu vi kommer kanske vinna eller torska eller åka ur eller vad det är, då släpper man lös och då spelar man bra. Den här Borska-Poltava-matchen du pratar om är ett bra exempel där det är så här, vi ligger under. Vi måste ut och köra. Vi har inget annat val. Då gör man det. Elfsborg borta, så då var Jordan inte kvar. John var inte spelklar. Det var lite så här, vi får kasta ut det laget vi har borta mot Elfsborg. Och då gör man en bra match. Kalmar nu senast på bortaplan. AIK börjar inte spela fotboll förrän de ligger under med 1-0. Då är det så här, vänta nu. Fan, vi måste ju köra. Och då börjar man köra. Så det är lite så här, man har ju problem. Men jag skriker inte avgå än i alla fall.
Nej, vad finns det som man istället skulle plocka in om man vänder på den frågan till de som skriker? Jag ser ingen så på rak arm.
P.O. Jord Cedergren.
Nej, men det pratas ju om i alla fall, det är ju ett annat lag som är ett förväntat topplag som hackar, som nyss torskade på Studenternas mot all respekt till Sirius, men Malmö torskar den och har ingen tränare. Där börjar det ju viskas lite grann om Brännström. Hade det varit, om vi bollade över snabbt till liksom Malmö, ny tränardiskussion, ser ni den flytten bli bra? Ser ni det kanske som en potentiell ersättare till Bartos ifall det skulle bli så? För att jag tror, helt ärligt så tror jag att Bartos, jag vet hur AIK funkar och skulle AIK åka ut mot det här nordmakedonska gänget, då har jag svårt att se Bartos träna AIK, åtminstone premiären 2023.
Men det har gått extremt fort. Känns det som med de här ropen om hans avgång. Det känns liksom spola tillbaka en månad. Var det ens, nu hänger inte jag i AIK-led, men var det ens prat om det då?
Nej, men det är ju också en resultatstyrd klubb framförallt. Alltså, kommer AIK femma, vilket ju spelet just nu ser ut att så kanske det blir, åker ut mot ett gäng som är rankade sämre än den färöiska ligan, då vet jag hur stormarna kommer tillta.
Samtidigt kommer de trea, går till gruppspel i Conference League.
Och ah, ja, då sitter du jättelångt.
Och ser tråkig ut.
Adlad blir han.
Ja, och ser tråkig ut offensivt. Då kan man inte dra det här offensiva kortet om man ser offensiva linjer. Så jag tycker det finns såklart två.
Ja, men då har han ju levererat resultat.
Precis, men än så länge har han inte misslyckats.
Nej, exakt. Men Brännström då till Malmö, vad säger ni där?
Han är bra. Jag menar, han har gjort bra saker i Mjällby. Klarar av det i Malmö. Vet inte. Det är svårt att veta vem som passar in i Malmö.
Otroligt svårt med Brännström. Alltså, han har varit med i bilden så länge också. Han var ju Sirius-tränare 2009, 2010, 2011. Där tror jag. 2009 var han ass och tog över sen. Så att jag har lite relation till honom från den tiden. Och det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Och sen har han ju varit liksom... Han har varit på tal även när han var tränare för Dalkurd och gick upp med dem, du vet. Att nu är han som kan kliva in i någon stor klubb.
Var ju nära att ta upp J Södra också.
Ja, var nära att stöka J Södra den där tiden när de hade Quintin Balla som sportchef och prylar. Det var ju jäkla vad det var. Det är stöket nu också i Jönköping Södra. Men det var en väldigt konstig period. Även där då han lyckades för resultat under den tiden. Det var ju faktiskt rätt imponerande ändå, tycker jag. Men det är svårt att veta. Nu i Mjällby, det ser ju jättebra ut. Men det känns som att han har ju varit liksom, var nere i Göteborg där ett tag när Poja tog det. Det känns som att han har fallit bort i de här intervjuprocesserna någonstans. Han har varit nära en stor klubb. Kanske. Jag vet inte om det är något, folk tycker att det är något som saknas, men det känns ju som en Jonas, total gissning. Liksom.
Ja, men jag tänker att alltså Brännström med allsvenska måttmätt är ju intressant och spännande, men är det en tränare som trots allt då fortfarande inte har bevisat sig på allsvensk nivå ens och var assisterande i Kroatien i
jag tänkte säga det, tickar i boxen.
Och, men jag är oklar hur långt just den räcker på CV:t där, men är det en sån tränare som Malmö FF är ute efter, då kanske Rydström är minst lika intressant, som ju inte heller har vunnit någonting i allsvenskan, eller faktiskt vunnit någonting, men däremot rent PR-mässigt är otroligt intressant och verkar vara liksom ja, han är ju det senaste heta. Ja. Och då är det ju Brännström och Rydström som är de två. Men är det en Malmö FF-tränare eller är det en AIK-tränare? Tvek.
Jag har ju otroligt svårt att se, liksom, det verkar ju som, alltså utifrån så känns det ju som att Daniel Andersson vill verkligen styra klubben sportsligt. Georgsson har fått liksom mandat att vara med på den båten. Rydström känns ju inte som någon som vill rätta sig i något led och vara...
Hur menar du?
Du fattar nog precis vad jag menar. Det hade varit så jävla kul att se Rydström i Malmö, för jag tror att det hade kunnat bli en sån jävla krasch. Sen kan ju den kraschen leda till något jävligt bra. Det vet man ju inte när de där tre får liksom stånga sina huvuden mot varandra. Men det hade varit så jävla roligt att se första halvåret. För att han är ju som han är i media. Det kan man säga när man är Kalmar-tränare och det ger lite roliga rubriker. Men säger man det i någon av de större klubbarna med det intresset, med det följet, med de reaktionerna som blir.
Visst,
det hade kunnat bli kul som fan.
Han, är ju liksom, han bränner ju ut sina assisterande och sina spelare. Alltså det vet man ju från han var i Sirius att folk var ju helt slut. Alltså det fick ju resultat, men han var intensiv som ute. Det är som att intervjua honom. Liksom, man blir slut.
Ja, det är lite alltså, samma som Rickard Norling, ja. Ju. Det har ju också
exakt.
Varit ett
så här, och det är som är hans framgång säkerligen som tränare. Att han kan engagera liksom, unga spelare som behöver liksom någon slags förebild att hålla lite i och någon som kan entusiasmera dem och få dem att hänga på. Men frågan är liksom att gå in med just den inställningen man med FF är van att styra och ställa allt, tror jag, kring hur han vill ha sina träningar och hur han vill ha sitt lag. Det, ja, det kan bli jävligt kul.
Klassiker ändå att du blir ju alltid anställd och sparkad utav samma anledning. För att du blir anställd för att du är en tränare som är på ett visst sätt. Och sen så när du har varit där ett tag, då blir du sparkad av just den anledningen att du är alldeles för mycket så här, vi behöver något annat. Det är ju bara så. Det är inte konstigt än det.
Nej, det hade varit jävligt roligt att se. Tror ni Malmö blev extra stressade utav förlusten mot Sirius i sin tränarrekryteringsprocess? För att jag menar nu, det går ändå ett tåg där uppe. Alltså ponera att Malmö... Jonas, du sa att AIK nog är liksom... Du vill lämna klart på att AIK är topp 4. Ska Djurgården därifrån? Nej. Ska Bayern därifrån? Nej. Häcken verkar ju ånga på.
Mm. Säg topp 5 då. För topp 5 är ändå satt.
Ah, ja, okej, okay, men då alltså, säg att Malmö är 4 på den listan. Mm. Då har man via allsvensk spel missat Europa. Vi vet om att nu vann de ju cupen i år, men det var första gången sen cupen grundades i stort sett. Alltså jag menar, bränd Europaplats. Tåget går här.
Ja. Nej, och då tror jag för att Malmö skulle ens nästan kunna acceptera en bränd Europaplats. De accepterar det givetvis inte överhuvudtaget. Men då skulle det vara under ett omstartsår. Alltså när man redan anställt en superspännande tränare som man säger du ska få 4 år på dig. Vi har byggt om hela truppen. Det här gör vi för att det ska vara bra om 2 år. Där är ju inte Malmös trupp nu. Inte på något sätt.
Nej.
Så det kommer de inte godkänna. Det kommer.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl 4 olika färger nu,
har du,
tror jag.
4 färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och herr. Det är Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan, som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita, där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja. Vi ska se hur läget är med Jocke Hanäs nere på västkusten. Det är ju ett blåvitt som mår otroligt jävla bra. Det är tre raka igen, va? De gör ju sådär, de vinner tre raka och sen torskar de ett par och så vinner de tre raka. Nu är ni in i ett flow igen, Jocke. Hur är läget?
Jo då, att ni aldrig lär er där uppe.
Vad ska vi lära oss?
Nej, men ni sitter där uppe ett helt gäng och försöker vara rimliga liksom. Jag är chockad att det ens några tittare kvar idag. Det är fan vad rimliga de är liksom.
Ja, men ibland
bara, när Jonas kommer in och är edgen i programmet,
ja, då får
ni fan att dra upp tempot lite där uppe. Och vara lite orimliga som vi på västkusten, va?
Ja, det är
herregud.
Det är
det. Rakt in i guldstriden, herregud.
Guldstriden. Tidiga onsdagskiket på flaskan ändå.
Nej. Kolla, vi ligger i hamn till och med svanet.
Ah, okay.
Inne i hamnen är vi idag. Titta vad fint.
Oj, vad fint. Jättefint.
Jag vet att du älskar det. Hur mycket du än sitter och säger något annat.
Kitta älskar någonting man aldrig upplevt. Men du, Blåvitt mår ju alldeles förträffligt. Ska vi prata lite grann om IFK Göteborg eller?
Mm, det kan vi göra.
Vart vill du börja? Vill du börja med segerraden ni är inne i just nu? Eller vill du börja med ett senaste nyförvärv som vi gissade ju initialt här att du är eld och lågor över detta i och med att det är en av Stigs pojkar ni har värvat?
Alltså, jag kan väl säga så här. Han kan få lite benefit of the doubt, Stig, då. Om han nu plockar med sig den här killen från Norrköping också, så måste han ju verkligen tro på honom. Och om vi tror på Stig så måste vi tro på den grejen också. Så att det är väl säkert så att det finns något att hämta i honom. Men det är så här, samtidigt så det var inte så att jag ställde mig på flybridgen och gjorde någon sorts nakendans när jag såg att den trillade in, utan det var bara jaha, ja okej. Och den inställningen, den försiktigt positiva inställningen till Markovic, den har jag fortfarande. Men det blir ju inte sämre av att Haaland var inne och kommenterade på hans Instagram, eller hur? Det gillar man ju.
Ja, alltså jag förstår ju att det känns stort för dig när världsstjärnor är in och gör sådär. Vi är ju rätt vana i och med att vi har ju också liksom, det är Alexander Isak och de här som är vi fostrar ju egna sådana. Men skit i det. Vart ser du att han ska in här då i laget?
Nej, men det är väl en breddning av yttrarna. Nu när Tobias Sana skriver på för Häcken idag så det är inte officiellt än, men det kommer bli så kan vi stänga det kapitlet. Eftersom Hussein Karnei nu verkar gå in på innermittfälten, så behövs det alternativ på ytterforwardspositionerna. Så det är väl en sån grej. Sen så, ja, man hade ju hellre sett någon som kändes 1000% procent spets. Men
de pengarna finns ju inte riktigt.
De kostar ju pengar de med.
Hade du inte hellre velat ha någon spelare som du aldrig hört talas om än en spelare som, för att vi sa ju det, det är ett konstigt läge när, jag ska inte säga att IFK Göteborgs supportrarna, du sa det själv, ni är ju ingen nakendans på flybridgen, men ni är ändå positivt inställda och det är ju samma liksom tongångar i Norrköpingslägret. De är ju glada över att bli av med honom.
Vad tycker ni krävs för nakendans på flybridgen då?
Ja, men Sam Larsson.
Ja, det hade, men det, den dörren är stängd nu. Han har en alldeles för pissig agent i brorsa. Så det är vi inte vara med om.
Men du fattar vad jag menar. Det är sällan man är med om att två klubbar i samma serie jublar när de byter spelare med varandra.
Men är det inte så att det är ingen i Göteborg som har ställt sig i vågen? Och i Norrköping så gör man ju det nervösa jublet. Det här sköna surt sa räven jublet. Likadant som det var med Stig. Först var Stig liksom, nej, honom får ni aldrig, så tappade till mig. Och sen bara, nej, men han var ändå inte bra. Det var, han hade ju bara värvat de dåliga killarna. Och lite samma vibes får jag med den här nu. Att man är, ja, skönt att bli av med dem. Fast nu gör han nog succé liksom. Så,
jävla stretch att jämföra Markovic med Stig.
Jocke är bra på att stretcha.
Jag säger att vi inte ska vara så rimliga.
Du tar den fanan och bär den med den äran. Det kan jag verkligen skriva under på. Du, ni har ju haft ett fint schema som ni har städat av. Ni börjar agera som en storklubb igen när ni städar av den här typen av motstånd.
Eller fint schema med att vara dåliga lag eller vad?
Nej, men ett Peking i kris utan tränare och jag menar, Varberg är väl inget, det är väl inget topplag ni möter på, där borta på Påskbergsvallen eller vad den heter.
Nej, å andra sidan så innan den här matchen så hade vi en poäng på tre möten med Varberg, så det var väl ändå någon sorts fotnedsättning.
Ja, och men, det är det jag menar. Alltså,
men absolut.
Peking gånger två, det är 2-0, 2-0.
Att det finns ju inga jättelätta matcher att städa av i Allsvenskan förutom GIF Sundsvall just nu. Så att det...
Och det är det jag menar, att mot Giffarna hemma, det var väl den matchen som var precis innan uppehållet. Där satt det ju liksom ganska långt inne, medan nu Peking gånger två och Varberg, det har ju varit en avstädning. Känner du att liksom Blåvitt har tagit ett steg till nu? Eller är det återigen så att det är tre raka vinster och sen så kommer det tre raka matcher utan seger och man ska hålla på så här som man ju faktiskt har hållit på den här säsongen?
Nej, men det känns väl som att vi har hittat den offensiva formeln nu. Den defensiva formeln, den har väl funnits där hela tiden. Men vi har hittat sättet att jobba på framåt också. Och vi har hittat de spelarna som gör att vi kan äga boll lite mer även när vi inte försöker ligga på anfaller. Och det tror jag är jätteviktigt. Så att vi är försiktigt positiva.
Försiktigt positiva? Du började med att skrika att ni var inne i guldstriden.
Ja, men det är vi ju för fan. Alltså, Häcken leder och de kan vi räkna bort för de kommer ju inte vinna någon guld. Och sen så är det väl 4 poäng upp eller någonting. Så att det är väl ingenting. Och vi har alla topplagen kvar förutom Djurgården på hemmaplan.
Mm. Skriver du under på att Blåvitt är med i toppstriden eller ja, guldstriden?
Just nu är de.
Ja, okej. Okay. Ja. Okay.
Inte sen.
Ja, då är alltså alla lag som teoretiskt kan vinna guld är fortfarande
kvar. Det är väl i princip alla då.
Ja, men precis. Ja. Det är väl Giffarna vi räknar bort då.
Ja, de är inte med. Inte Helsingborg heller.
Nej, de är inte med i guldstriden. Nej, men
det skulle ju vara en sensation av bibliska proportioner om Blåvitt faktiskt skulle vara med och slåss om guldet på riktigt när vi är omgång 28-29. Däremot så kan väl alla konstatera att det börjar se ut som mycket större fotboll och jag vet inte om du hörde innan där, men att jag sa att Blåvitt har kunnat börja drömma lite igen. Att det är härligt med Bångsbo, det är härligt med Carneil, att det är liksom det är positiva tongångar kring IFK Göteborg på ett sätt som det inte varit på ett tag.
Bibliska format, är det syndafloden?
Ja, det är den jag tänker på.
Kör.
Nej, men helt ärligt så jag känner väl lite så att hela anledningen till att vi så här är med i någon sorts guldstrid eller vad man ska kalla det nu. Det är klart att vi saftar på lite här nu också. Men det är ju att alla andra lag är för dåliga. Alltså det är ett Blåvitt som har varit utskällt långa, långa stunder av den här säsongen. För vi spelar så dåligt och vi är så kassa. Och ni sitter där och säger ja, pittiga Blåvitt och de kommer tappa. Alltså, och så är vi en poäng efter AIK och före Malmö i tabellen. Tänk om vi börjar få ordning på det då. Vad ska hända då? Om vi börjar bli bra också. Liksom.
Ja, då är det Champions League.
Ja, direkt in bara.
Ja, herregud.
Wildcardet. Nej, men så att,
på tal om att ni har varit lite utskällda och sådär, det har inte varit några liksom stora avgångsropsrokader eller liksom rop mot Micke Stare, men det har ju varit ändå stunder under säsongen där det har varit ganska kritiskt. Hur är vindarna nu?
Men de har väl inte varit jätteseriösa egentligen, de avgångs liksom.
Jag vet
det har ju varit ganska mycket trams, får jag väl säga själv, men nu är jag partisk. Nej, man ser ju att de som har liksom varit på de tangenterna och spelat svänger ganska snabbt nu. Oj, det här trodde jag inte att han skulle få ihop. Men nu jävlar, nu är vi med på tåget. Och det är väl supporternas jävla rättighet att känna så också. Man får tycka vad fan man vill.
Vad, på tal om supportarna då, det kanske inte har varit så jätteseriöst runt liksom kritiken mot Stare. Men Sana Gate, man trodde ju att det var över. Men man får ändå säga att det tar en ny jävla vändning när han skriver på för Häcken. Du har ju varit med oss under säsongen hela tiden och pratat om att säga, nej, men det kommer nog bli liksom, han väljer något i Danmark eller något i den stilen. Att han väljer Häcken som är där uppe och som visst, vi tror fortfarande inte att de vinner, men de är där uppe. De är klart för er i tabellen som det ser ut just nu. Det måste ju göra någonting med dig.
Alltså det gör med mig. Det är att jag tycker att det är ledsamt. Alltså det är ju liksom en annan sida av Jihas och hurkmyntet, så att säga. När en kille som ändå står och påstår sig älska IFK Göteborg så mycket. Jag vill försöka hitta något någon annanstans. För jag har sån kärlek för klubben. Och bla 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 bla. Men han drar det ändå ett varv till i det här läget. Och för att liksom sekunden senare gå till den enda, så att säga, rivalen som finns i stan, även om inte Häcken är så mycket på just rivalkontot, så är de ju ett bra fotbollslag och de äger en ungdomscup som ger dem pengar. Så det är en konkurrent, det är det ju såklart. Att han går till just den som är närmast då blir ju det liksom så att det inte fanns någonting bakom några av de orden. Och vad fan ska man vara förvånad? Nej, man kommer aldrig sluta bli besviken på fotbollsspelare. Liksom. Så att det är väl mest att det är ledsamt att liksom, nej, det var du var som alla andra. Men det kanske också gör det lättare att glömma och gå vidare. Vi spelar i alla fall bättre nu än vad vi gjorde med honom. Så att.
Ja, och det är väl en jävla tröst just nu att resultaten kommer. För så är det ju också.
Såklart.
Jag menar, så kommer det ju vara för Jihas. Ifall han avgör, nu är det ju Bayern mot Blåvitt i nästa omgång. Skulle Jihas starta den matchen och avgöra med ett 2-1 mål i 92 minuten. Då kommer nog de där buropen som han fick motta senast. De kommer nog sätta sig i halsen utav ganska många. Så att resultat
då kommer Matteo ner och dansa naken på Flybridgen med mig.
Ja, exakt. Det kommer han göra. Det lär ju inte du göra. Men hans eftermäle i Blåvitt då, det är helt finito och kört nu. För att jag menar, när han rundar av sin karriär så kommer ändå på hans Wikipedia-CV stå både Malmö FF och Häcken. Och så med den exiten han gör ifrån IFK Göteborg den här säsongen så är det väl han är väl ingenting för er när han lägger skorna på hyllan.
Alltså, Tobias Sana har gjort ett jättefint arbete i IFK Göteborg. Kanske mer på andra ställen än på fotbollsplanen. I förortsområden med CSR-arbete och sånt. Och för det arbetet så kommer vi alltid tycka att, han har varit en bra spelare. Sen finns det de supportrarna som tycker att det är viktigare än det som händer nu. Och som hyllar honom för det. Det är deras rätt att tycka det. Jag kan väl tycka att hej, det är fotboll vi sysslar med här. Vi ska vinna matcher och vinna titlar. Så att jag tycker inte att det övertrumfar det som händer nu. Men vissa tycker det och det är det. Man får fan tycka som man vill. Men för min del så blir det inte liksom någon hjältegloria på Tobias Sana. Tyvärr, för en trevlig kille varje gång jag träffat honom och snackat med honom.
Fan vad surt ändå. På samma sommar så har Sam nobbat er för att gå till Turkiet och Sana valt BK Häcken.
Ja, men vi har ju fått Markovic för fan. Ja, Ålands polare från Peking.
Och Stig, era nya gud.
och en kille från Bundesliga som vi tyvärr inte har sett röken av sen dess. Men han kommer säkert också så småningom.
Just det.
Rakt in i guldstriden kommer han.
Det är Sulan, Sulle.
Sulle, ja.
Ja, just det. Det bestämde oss för. Du, Bayern i helgen. Kommer din poddkollega köra bröstet ut rantar igen med tanke på det gick senast? Eller vad är retoriken ifrån blåvitt led?
Vi spelade in ett BB-poddavsnitt igår och jag sa till honom det. Har du inte övertrasserat det ut med bröstet-kontot när det gäller Bayern redan? Men å andra sidan, ska man vara rädd för ett lag som ligger 3 poäng före? Som har värvat liksom, för anfallare från Norge för liksom, mer än omsättningen i hela superettan. Liksom. Det verkar ändå inte bli så himla mycket bättre. Så att, varför ska vi sitta och vara rädda för det? Det är en annan match. Det är vår hemmaplan. På riktigt gräs. Och så vidare. Och så vidare.
Så det är bara gasa nu med andra ord. Mot guldet och Champions League och hela rasket.
Du vet att jag inte riktigt bottnar i det.
Nej, det gör du inte.
Det finns 5 stycken lag i den här serien som borde ta den fanan för oss. Men eftersom ingen annan gör det så får väl vi vara de som gör det då.
Ja, typ jag älskar det ju, för att det känns ju som ett déjà vu-samtal här med dig. För att det är ju inte första gången den här säsongen som ni vinner 3 raka matcher. Och nu jävlar kommer Blåvitt tillbaka.
Sen, en gång är ingen gång, vet du.
Nej, jag hör dig. Du, nästa vecka...
Som med Bayern.
Ja, verkligen så. Nästa vecka kommer du upp igen, va?
Ja, vi satsar på det, va?
Fan, vad fint. Jag har saknat dig.
Då blir det svettigt och mysigt, men ingen naken dans, hoppas vi.
Men det blir orimligt, så in i helvete.
Ja, för fan.
Ja, bra. Du, ta hand om det då.
Du är med och hälsa dem jag känner. Ja, Jonas
absolut.
Hörde jag.
Ja,
jag
absolut. Kör. Absolut. Vi hörs då.
Hej.
Ja, det är studs i dojan där nere.
Ja, och det kan det väl få vara. De har fan inte haft det kul de senaste 20 åren. Det här måste man unna dem ändå.
Men känns det som en liten, alltså vad ska man säga, en liten falsk glädje också?
Nej, men jag håller verkligen med om när han säger att det är ju ingen annan som rycker. För att även om man har bländats av Häckens fina spel, så har de släppt in mål i varje match fram till nu senast. Vilket ju är för dåligt. Och förmodligen tänker man då att det är där det kommer fallera i försvarsspelet. Att det är för dåligt. Det kommer inte räcka hela vägen till guld. Om Djurgården har så många raka segrar, hur kan de inte leda allsvenskan?
Mm.
Och hur kan de vara så dåliga på gräs? 5 poäng på 6 gräsmatcher.
Ja, det är uselt.
Det är uppenbart att det inte räcker.
Mm.
Och så vidare. AIK har vi förstås pratat om. Jajamän. Att det inte är fullständigt perfekt, om man säger så. Eller det ser inte perfekt ut. Hammarby, jättebra när de är bra. Men torskar ju saker här och där.
Och lite samma gräsproblematik.
Precis. De är ju ruggigt starka båda på Tele2. Mm. De ligger ju 1 och 2 båda i konstgräs. Ligan.
Yeah.
Och det är ju Tele2 som är... Mm.
Och det är tragiskt speciellt. Att vi ens har en konstgräsliga och en gräsliga i den här serien. Ja, men det är en annan diskussion.
Det är så det ser ut och det är bara att gilla läget. Så att jag håller med om att det är bara att ta den här fanan. Och, jo, det är svårt att ta den. Men någon skulle kunna, alla de här skulle kunna göra det om de bara liksom snäppade upp några procent. Till och med Malmö som nu har varit utskällda så länge. Höjer bara några procent så vinner ni fortfarande guldet.
Och sen tycker jag faktiskt att jag tycker att du har en jävla poäng när du är inne på Bångsbo och Carnei. Att så här, får man resultat med sig? För att jag menar, Carnei låter ju nästan som att den där hemmamatchen mot Norrköping, det låter nästan som att det var hans debut. Det är det ju inte.
Nej.
Utan vi har ju sett honom, han gjorde väl ett startdebut, den bevittnade jag, för den var på Friends. Då var han väl utbytt, han var ju helt nollad utav Joe Mendes. De är väl jämngamla och där såg man ju inte så här, okej, vilken jävla spelare det här kommer bli. Men han har ju fått sina chanser, fått förtroende, nu lossnar det och det gör det i en period där de tar 3 raka vinster och kolla vilken jävla skjuts det ger i... Ja, men bland supporterna, att man börjar tro på det igen, att oj, vi vinner matcher, vi har en 18-åring eller 19-åring eller vad han är ute på kanten som gör mål och ja, det är vind i seglarna.
Mm.
Jag tycker stora skillnaden med IFK Göteborg är precis som du sa förut där, Jonas, att liksom, de unga som har kommit in, de har ju liksom helt klart lyft. Det har blivit bra mycket bättre. Jag tycker Joakim när han säger att vi spelar mycket bättre nu utan Sanna än med. Det är ju också värt att tillägga att de spelade en formation som gjorde allt för att misshandla Sannas förmåga när de spelade så som de spelade innan. Så att jag menar, stoppa in Sanna istället för Gustav Norlin i den här elvan. Och de är mycket, mycket bättre. Även fast det kanske som Blåvitt support tar emot och erkänna. Men byta ut Norlin mot honom och säger man ja, två gånger bättre ändå. Så att jag tycker ändå, nu vet man inte vad som hänt med Sanna, men de spelar på ett helt annat sätt nu också som skulle maximera hans förmågor också.
Han har skruvat lite större, det trodde jag inte att han skulle ha i sig. Han kändes verkligen som en tränare som var, ja, men lite så här som Norling är. Man står och bankar huvudet mot väggen och min idé, den ska bara funka. 4-4-2 är så vi ska spela. Nu har han ju switchat om det där och det ser ju klart mycket bättre ut.
Mm, och det är också så resultatstyrt som det kan bli. Men Norling har ju han var ju hårdnackad ett bra tag med det nya spelsättet som skulle kunna ge guld och gröna skogar. Sen gick han ju ifrån det till just den där Kalmar-matchen när Markovic gjorde mål. Den var jag nere och kommentera. Och så var det så här, vad fan, det här är ju, det är ju gamla dåliga AIK under Norling jag ser här. Och så vinner de på det. Och sen blev det till slut något sorts mellanting mellan allting. Så han skruvade ju också, men fick inte resultaten. Stare har väl känt att det går lite emot, måste skruva, kommer in någon ny spelare, kan plocka in. Ja, men man skruvar. Jag tror det gör alla tränare egentligen.
Men alltså, jag tycker IFK Göteborg skulle vara glada över att de är i rörelse någonstans i den här jävla serien. Mm. För det är ingen som är det i övrigt. Det är det som är hela grejen. Det känns som att alla står still. Alltså, får man vara glad ett tag, ska vi verkligen liksom ta rygg på den känslan. För vad fan, liksom, det är så här, ja, AIK går dåligt, var ligger ni i fyra? Kalmar går bra, och ligger de sexa? Sirius går bra och ligger vi i nia. Alltså det händer inte så jävla mycket på många lag. Alltså har man något som börjar förändras någonstans här, så har vi fortfarande 3 poäng efter Kalmar. Det känns som att de är skitbra, vi går upp och ner hela tiden. Alltså det känns,
ja, men man trodde ju Helsingborg hade säkra kontraktet där när de såg giffarna hemma. Man gick från sist till näst sist.
Ja. Norrköping, ja, kris där. Ja, men ni kommer inte åka ur, det är inte nära liksom. Det finns inte, och som det inte skulle vara total chock av någon av lagen i botten. Men jag menar, det var kul i Superettan förresten, förlåt om jag pratar Superettan. Det var Örebro.
Kalle, mutar du det här bara?
Ja, så, men, gör det. Örebro låg i nia tror jag för 3 omgångar sedan. Och hade ju då hugg uppåt, för det är ju, alltså det är så otroligt tajt, förutom Halmstad som verkar faktiskt vara bra på riktigt i år. Och då, sen får de torska 3. De är fortfarande 9.
Det är, händer det. Ingenting i Superettan heller.
Nej, det är så jävla imponerande. Jag är sjukt imponerad av Örebro. Bara den anledningen.
I morgon så är det Europa-matcher. Jag vet inte hur det är med er, men jag räknar både Djurgården och Malmö som vidare. Delar ni den?
Ja.
Ja, Djurgården städar ju av det där. För AIKs del däremot så kommer det ju bli krampaktigt och tufft borta mot Skendia i Skopje. Tror ni AIK löser det?
100 att de löser det.
Jag är du det? Ja. Och du också? Ja, nu kan jag verkligen inte sova i natt.
Det var precis meningen med den kommentaren.
Jag förstår det. Era jävlar.
I Nej, den är Skopje klar. Efter kört.
Men slut. Och jag som tror på jinx också. Ja. Herregud, Jonas. Du har förstört mitt dygn. Men tror du det är ärligt?
Ja, det tror jag. Bättre fotbollslag.
Var vi inte det på Friends?
Jo, men ibland händer grejer, men på 2 matcher vinner det bättre fotbollslaget.
Ah, okay.
Ska jag tala om att så tänker de även borta på Unibet, där AIK står i 2,25 jämfört med 3,15 Skopje-vinst då.
Det var nästan som vi hade tränat in den här innan, Kalle, men det har vi inte gjort.
Ja, det har vi tajta.
Högde bra.
Jag ska inte glömma att säga att man måste vara över 18 för att spela, och stödlinjen.se finns om man behöver gå in på det.
Det löste du bra. En lite svårare fråga då, för att här var det ju rakt igenom rungande ja. Förutom Göteborg då, vilka är favoriter till att vinna guld?
Har du en fanfar där?
Det är ett kul skämt ändå.
Det är väl Djurgården, ska vi säga. Och nästan så att man vågar lova i podden att om Göteborg kommer topp 5 så joinar jag väl in den där naken dansen. För det kommer inte hända. De är inte tillräckligt bra för att hamna topp 5. Det tror jag verkligen inte. Men Djurgården, om man skulle få gissa på något så Djurgården.
Men Göteborg då är väl i så fall, då blir de väl sexa? Det kan vi väl slå fast redan nu.
Sexa, den kan jag köpa helt klart. Topp 5, aldrig.
Jonas?
Vilka som vinner?
Ha?
Malmö.
Du tror det? De löser det?
Ja, såklart.
Jag tycker att det ser för jävla trubbigt ut.
Ja, precis. För de är ju nere på kanske 30% av sin förmåga. De andra kanske spelar på 60% av sin förmåga.
Förutom Djurgården.
Djurgården på väldigt mycket högre. Men tänk om Malmö bara når 60-70% av sin förmåga. Klart.
Men är farhågan då anledningen till att du inte säger Djurgården är att de har toppat för tidigt?
Nej, men alltså,
för det kommer inte fortsätta så här.
Nej, precis. Det kan det vara. Sen så alla poäng du kan ta oavsett när de är på säsongen är ju bra. Sen råkar Djurgårdens vara i rad.
Ja.
Och det är ju otroligt positivt för dem just nu. De verkar ju må hur bra som helst. Sen var de ganska tröttkörda borta mot Värnamo. Jag tycker också att de ser ut att ha flest formtoppade spelare just nu. De verkar ha en trupp där många är involverade. Det spelar inte så stor roll om de byter ut 3-4 spelare, utan det ser bra ut ändå. Mm.
Systemet men funkar.
Det gör det ju verkligen. Och är det något man vet om Bergstrand och Lagerlöf så är det ju att liksom, det finns ett spelsätt. Och när det sitter, då kommer de ta många poäng.
Mm.
Det är inte bergsäkert att det alltid leder till guld, men det kommer ge dem väldigt många poäng. Så såklart, när Djurgården är i bra form, då är de jävligt bra.
Sen är det ju Edvardsen, alltså det märkte man väl inte annat. Han var väl det tydligaste tecknet senast mot Värnamo. Alltså jag menar, vi är alla överens om att Djurgården kommer att gå vidare till nästa runda.
Mm.
Där väntar Apoel. Apoel kommer vara favoriter, men Djurgården kan slå ut Apoel. Alltså ponera att de går till ett Europa-gruppspel.
Mm.
Och jag menar, du inledde med att säga det tidigt i avsnittet, att alla lag som förra veckan spelade i Europa, alla tappade poäng i allsvenskan. Mm. Rimligtvis bör det betyda fler poängtapp i allsvenskan om Djurgården får ännu fler matcher i Europa.
Ja.
Framförallt med tanke på att man kan byta ut typ varje spelare i den där startelvan, förutom kanske Edvardsen, där det blir ganska stor nivåskillnad mellan Kalle Holmberg och Viktor Edvardsen.
Ja, och den jag tror att det spelar nästan ingen roll om du har 15-16. Du måste upp på Malmö-nivån då, att du har så otroligt många spelare
för att klara,
klara av det. Och då kommer Malmö fortfarande vara påverkade utav det. AIK kommer vara, om de skulle gå in i ett Europaspel, vara väldigt påverkade utav det. Och då talar ju det plötsligt för Hammarby och Häcken.
Mm.
Så ja, det som kanske avgör mest utav allt om guldstriden är hur de här Europaplatserna fördelas. Det skulle kunna vara en fördel att bli utslagen om man vill vinna guld.
Ja, alltså, för att jag menar, det var ju en ganska stor förklaring till att, alltså vi minns ju förra säsongen, Malmö vinner guld, men de gör det på målskillnad mot ett AIK där jag och alla AIK-are känner ju att AIK gjorde inte någon perfekt säsong.
Nej, men det gjorde inte Malmö heller.
Nej, men precis. Nej. Men Malmös förklaring var ju också att så här, men vi var i Europa, det kostar poäng i allsvenskan att vara i Europa. AIK var ju så här, vi var ju tippade sexa inför säsongen och vi kom inte ens upp i vår högsta nivå och torska guldet på målskillnad. Malmö är ju redan nu garanterade gruppspel i Europa. Det kommer bli Conference League eller Europa League. Rimligtvis kommer det fortsättas därför också att tappas poäng i allsvenskan. Och nu går man inte in i den här perioden och leder serien med 7 poäng och har råd att tappa lite poäng, utan man måste jaga. Så det är det som tror, eller det är det som gör att jag inte tror att Malmö vinner i år.
Okay.
Jag tror att
men du vet också att de tuggar ju igång. De tuggar igång när det blir lite Europakvällar, det blir lite roligare. Då de vaknar, möjligt. För Malmö är inte riktigt som andra lag i allsvenskan på det sättet, utan då kommer Jo Ingeberget springa lite snabbare och bli
i Europamatcherna lite, tror jag.
Men alltså, han håller det tempot då liksom. Christiansen kommer tycka det är lite roligare. Och så
Djurgården har ju adderat en till nummer här också i Sabovic också.
Ja.
Så att
det spännande nyförvärv.
Ja, det mittfältet är ju löjligt om man tänker på bredd också. Om man bortser från de tre som startar så är det Sabovic,
Banda
som är otroligt bra.
Elias Andersson.
Elias Andersson, det finns mycket. Men om man pratar lite om gruppspel där, som jag och Jonas konstaterar att AIK går vidare till nästa runda. Om vi tänker Bartos överlevnad, om de tar sig till slut eller till gruppspel men slutar femma, vilken hörna står det i då?
Förläng.
All right.
Alltså de pengarna som det innebär med ett gruppspel i Europa. Och den liksom som supporter, bara den glädjen. Ifall jag liksom struntar i att tänka framtid för klubben och sådär. Alltså ett europeiskt gruppspel, det är ju fan det coolaste man kan vara med om som supporter. Och åka till, fan vet jag, alltså Conference League är ju också underbart på så sätt att du får åka till. Du behöver ju inte åka och vara turist.
Nej.
Du kan ju åka och faktiskt vinna matcher och tävla mot lag som du har rimlig chans att slå. Champions League är ju på så sätt jävligt tråkigt. För att man åker till Paris och vet att stannade vi 4-0 har vi typ gjort en bragdinsats.
Ja.
Så att det hade ju varit magiskt.
Alltså omröstning här nu. För att jag hade hellre sett mitt lag spela i Conference League än Champions League.
Samma här.
Alltså, känslomässigt för att åka till de roligare ställena.
Ja, ja.
Faktiskt ha en chans att ta poäng och vinna. Och att det blir ju mer, vad ska man säga, det blir en roligare grej.
Ja, men man är ju
det är svinhäftigt att åka till Emirates och så här.
Ja, men man är ju turist.
Och, ja,
man
är turist. Det är inte fotboll. Och det är ju som, jag vet inte, det är som att råka se någon svinsnygg skådis i verkligheten bara. Så här, jaha, ja, det var ju roligt. Så,
Det är roligare att gå på en riktig dejt. Det är det du säger. Än att råka hamna på samma café som en superkänd.
Penelope Cruz.
Ja, exakt. Ja. Svinsnygg, men där har man ingen chans. Så det är roligare att sitta där med någon som är 3+ och bara, här finns det möjligheter.
3+, grattis.
Tack så mycket. Okay. Tack så mycket. Du vill ha lite Champions League, eller?
Absolut, det är Conference League. Jag älskar Conference League. Det är det bästa som har hänt.
Ja, jag håller
verkligen. Allt jag vill ha är Skopje. Jag vill ha Skopje borta, för helvete. Det är klart man vill ha det.
Så. Sirius, då
ja visst.
Okej, men vänta, vi har Djurgården här ifrån Robin. Vi har Malmö såklart från Jonas. Fegt svar såklart. Bernevall med.
Jag vill slå ett slag för det ångestfria och sorglösa BK Häcken ändå. Det är ingen fara för dem på något sätt. De spelar jättebra fotboll, kan bara mysa. De mår ju bra där på Hisingen. Ingen ångest, ingen tycker att det är jobbigt om de skulle tappa det guldet. Det är bara, fortsätt håll glädjen högt där på Hisingen, så tror jag att det kan bli guld faktiskt. Så Tobias Sanna får skjuta hem ett SM-guld till Göteborg. Till
möts väl typ omgång 29 också, eller 28. Ja,
otroligt att Sanna avgör där.
På gamla Ullevi.
Till sin älskade hemstad.
Ja. Undra om man firar då med hörnflagge.
Eller måste ju vara viftande, va? Mm.
Men alltså den perfekta säsongen just nu som AIK, alltså jag ska vilja erkänna att guldet känns ju kört redan som AIK, trots att det bara är 4 poäng. Men tänk om Häcken vinner och vi når gruppspel i Europa, då är det ju perfekt.
Ja, du tänker så.
Ja.
Häcken är alla andra slag.
Ja, alltså så är det ju. Det var ju som, med all respekt Robin, men året Peking vann. Så fort AIK inte hade chans, då satt man ju och jobbade Peking. Låt dem vinna bara. Hellre det än Malmö och Djurgården och allt vad fan
det är. Jag förstår lite, det köper jag till 200%.
Fan vad fint. Har vi något mer att säga? Har det hänt några mer rubriker som vi kan plocka? Du hade den sista i Sabovic, men där kan vi väl konstatera att det är en ganska smart värvning utav Djurgården. Det var ju faktiskt, var det den enda svenska spelaren som fortsatte att spela i den ryska ligan efter att kriget bröt ut?
Ja, det stod Rysslandssvensken på Fotbollskanalen till och med, vilket var ett tråkigt namn att få på sig kanske, men det var väl så det var.
Det får han väl också brösta?
Ja, absolut, för det var, jag läste rubriken och tänkte, vem fan är det? Men det var ju han då såklart.
Och det är väl såklart frågor som man skulle vilja ställa till Bessard.
Ja,
så här, varför valde inte du att pausa ditt avtal och dra hem till Sverige? Nej. Du fortsatte spela matcher.
Det är intressant det där i många sporter. Många konstiga uttalanden.
Vi brukar ju nämna Bagdad Bob i den här podden.
Asså?
Ja, men det brukar ju nämnas.
Ja, det är sant.
Ja, tänker han är lite Bagdad Bob där. Bara, ja, fortsätter spela.
Ja, och kanske det så.
Inget har hänt.
Kanske så.
Ja.
Kalle, hur har det varit i chatten idag? Har det varit bra tryck, eller?
Ja, det tycker jag. Högt och lågt, i alla fall.
Som vanligt. Mycket ju? Eller har de lugnat sig lite efter 0-0 mot Värnamo?
Ja, de har faktiskt lugnat ner sig lite grann.
Det är gott att höra.
Mm.
Härligt. Du, vi tackar väl för idag då. Tack Jonas och Robin och Bernevall och
tack.
Dig också Kalle.
Tack.
Jävla
tack.
Fint. Vi är tillbaka på fredag igen. Då får vi se ifall jag mår piss eller inte.
Nej, du kommer mot toppen.
Ja, jag vet att du har lovat med det. Jag hoppas att det blir
frågan
så.
Varje dag. Mår jag piss eller inte?
Ja, man måste känna efter.
Det är så livet som fotbollssupporter är. Man kollar spelschemat och så får man liksom ringa in. Jag ringer ju aldrig in matchdag. Jag ringer ju bara in dagen efter. För det är den som är osäker.
Ja,
här kan jag antingen må som en kung eller så må jag piss.
Mm.
Svaret har vi på fredag. Då är vi tillbaka igen, Kalle. 14.00 är det som gäller. Live på YouTube och precis överallt. Tack för att ni är med oss. Hej på er.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.